Då är ni välkomna till en föreläsning som hör till judendomskursen, men som också har det syfte att försöka placera judendomen i en lite vidare kontext och se interaktionen med de omkringliggande kulturer och sådär. När vi diskuterar judendom eller kristendom eller islam för den delen, eller buddhism eller hinduism, om man gör det på grundnivå, kanske ännu mer på A-kursen som vi är inne på nu, så blir det av utrymmesskäl väldigt grova förenklingar, och det blir även med skickliga kurslitteraturförfattare lätt så att man får välja ett spår och läser judendomen är ganska atomistiskt, eller kristendomen för den delen också. Det är svårt att fånga in det stora sammanhang av influenser och interaktion mellan människor som alltid har funnits. Och när vi definierar judendom så definierar vi ju den också utifrån vad den inte är. Vi förutsätter alltid ett dom, så att säga. Och det här kommer lätt in så att man liksom då missar kanske det nära sambandet som finns mellan sånt som vi tycker är typiskt judiskt eller kristet eller muslimskt för den delen. Och jag ska försöka att placera judendom och även peka in lite grann på de judendomsriktningar som ligger nära den historiska Jesus, den judiske landsbygdsprofet. Så att det också pekar lite framåt mot nästa delkurs, samtidigt som vi ser rötterna i det som är långt tillbaka i tiden. Det gamla Israel låg mellan två, ska vi säga, kulturcentra. I söder har vi det egyptiska riket som ju har en mångtusenårig historia. Vi skulle kunna gå tillbaka på 5000 år i tiden och hitta en relativt högstående kultur redan då. Och i norr så har vi länder som efterträder varandra. Vi har det assyriska imperiet och vi har det babyloniska som tar över efter det assyriska. Men vi har också så småningom det persiska. Alla de har också lämnat bidrag till företeelser i det som vi kan kalla för det gamla testamentet. Men då använder vi ju en kristen term eftersom det gamla testamentet förutsätter att det finns ett nytt. Så vi skulle också kunna säga istället för gamla testamentet den hebreiska bibeln eller Tanakh. Om vi tittar på den egyptiska religiositeten så präglas den ju i hög utsträckning av den ekologiska omgivningen. Så är det väldigt mycket med religionen när vi går långt tillbaka i tiden. Omgivningen har varit enormt viktig för hur man uppfattar de olika mekanismer i världen som man också försöker att omfatta begreppsligt i religionen. Vi har Nilens växlingar mellan högt och lågt vatten som gör att marken blir bördig, dessa översvämningar som för med sig ny bördig mylla och som gör att man kan producera tillräckligt med mat. Det här präglar ju, det här växelspelet präglar väldigt mycket av synen på religion. Och vi har också solens väldiga inverkan i detta mycket varma klimat. Där också solen behövs för att kunna se till att det blir en skörd. Och förmodligen har man redan förstått någonting om solens inverkan på tidvattnet också, solen och månen. Ja, jag är inte säker på exakt hur man förklarade de här sakerna på den tiden, men solen får en väldigt, väldigt central funktion. Solguden kallas för Re eller Ra på fornegyptiska. Och vi har en kung som kallas för solens son, farao. Och den här sonen är alltså ett barn till Gud, men är också en tjänare till Gud. Tjänare och son är på väldigt många sätt nästan synonyma begrepp i antikens religioner. Och det här kommer vi att utveckla mer. Vi kommer se att såna här glidningar blir betydelsefulla längre fram också. När solen är central för livet, upprätthållandet och den högsta gudomen, så får ju förstås öster en positiv funktion och väster där solen går ner en negativ funktion. Dödsriket placeras på västra sidan av Nilen. Det är där de döda stad finns. Och likaså så ska man blicka mot öster för att möta solguden i dennes uppstigande, kampen mot mörkret, besegrandet av döden som genomförs varje morgon. Varje morgon inleds med ett kosmiskt drama, skulle man kunna säga, där solguden måste hjälpas upp. Människorna har nämligen en väsentlig del även i gudarnas värld inom den egyptiska religiositeten. Och det här är ett vanligt fenomen även i fornsumerisk religion, så har vi människorna som kommer till för att kunna offra till gudarna och vara dem behjälpliga med olika saker. Människan är alltså en slags gudarnas hjälpreda. Hantlangare, om man så vill. För att solen ska kunna orka upp över horisonten behövs det ett offer till solguden. Lojaliteten, det band som krävs mellan människor och gudar, manifesteras genom det offer som man utför i templet på morgonen. Offret till solguden. Och det är egentligen farao, solens son, som ska vara garant för detta. Men kan också ersättas av en präst som då blir så att säga ställföreträdande. Men det är grunden faraon, kungen, som ska vara garanten för att inte döden ska fortsätta att regera. För att livet ska kunna komma tillbaka. På det här sättet så ser vi hur man både mytiskt och i riten och i ideologin knyter ihop den världsliga politiska makten med den religiösa. Ja, den som angriper kungen ingriper egentligen mot hela världens ordning och riskerar att sätta världens ordning ur spel. Riskerar att genom ett uppror mot kungen också orsaka att döden kommer att förhärska. Det här tankesättet är ju antikt, enormt urgammalt, men vi ser också hur makt och teologi knyts ihop. Och vi har ju samma fenomen när vi tittar på Europas monarker under tidig modern tid till exempel, som kallar sig för kung av Guds nåde. Man knyter sin egen maktposition till en gudomlig rätt. Och också på det sättet så har man en gudomlig legitimitet. Den som går emot kungen går också emot guden eller gudarna i grunden. När en kung skulle smörjas, när krönas, reciterades å Gudens vägnar följande ord: detta är min son, jag har idag fött dig. Kungen föds. I och med att man går in i sitt ämbete så föds man till Guds son. Man kan säga att man blir adopterad om man skulle så vilja. Samma terminologi möter vi också i den hebreiska bibeln i tron tillträdesformuleringar både i saltarsalmerna och också i konunga- och krönikeböckerna. Samma ord, det är min son, jag har idag fött dig, flyttas här över, men inte då längre på solguden utan på den gud som så småningom kommer att ta över mer, Yahweh Adonai, i den hebreiska bibeln. Det finns ett stort antal gudar från början. Vi har ju till exempel patriarken Jakob som offrar till sina husgudar. Vi har flera olika namn för Gud. Så småningom så är det förmodligen alltså olika gudomar i grunden. Vi har också gudinnor som har framträdande ställningar i de tidiga israelitiska traditionerna. Ashera står vid sidan av Yahweh i traditionerna som är före exilen till Babylon. Men jag ska inte ta det spåret just nu utan bara peka på detta. Så vi har alltså såväl gudar som gudinnor i den tidig israelitiska religionen, liksom man har det i kananeisk religion i största allmänhet också. Vi ser de kulturella sambanden inte bara söderut utan också norrut. Kungen smörjs alltså av en präst som får uttala dessa ord så att den gudomliga sanktionen för kungen uttrycks. Och därifrån har vi ett av de ämbeten som man talar om som messianskt, kungen dens mode. Sen har vi också andra messianska ämbeten, nämligen alltså messias, betyder ju den smorde. Vi har den termen på grekiska, då heter den Christos, Kristus, som också betyder den smorde. Och vi har det andra ämbetet som är prästämbetet. Man smörjs även in i detta. Och vi har profeten som också ofta smörjs. Alla dessa ämbeten kan vi spåra influenser av i de bilder som målas upp när Jesus beskrivs i mer och mer messianskt färgade termer i Nya testamentet. Men det här kommer vi till så småningom. När vi nu tittar på den här termen, du är min son, jag har idag fött dig, så har vi sett alltså hur samma term används i det gamla Egypten, och det dyker också upp i gamla testamentet. Men vi har också andra likheter. Vi har kungen som kommer från öster. När en monark skulle tillträda, eller när monarken har rituella uppgifter, så vandrade även i den hebreiska bibeln, enligt beskrivningarna där, kungen in från de östra portarna i Jerusalem när man tågar in mot templet. Man har alltså solen i ryggen. Man kommer in på morgonen och monarken, faraon, kommer alltså i den glans av sin far som solguden skänker sin son. Och liknande saker har vi ju också i långt framåt i tiden, i de glorier som ibland får liksom det här skimret som kommer runt huvudet på den som har en speciell gudomlig koppling. Så vi ser hur den här solideologin eller solkulten kommer in i den hebreiska bibeln, och den har alltså väldigt konkreta uttrycksformer. Vi ser den också i våra egna gravskick och i kyrkorna, där högaltaret ska vara vänt så att man tittar mot öster. Det är därifrån guden kommer. Det är från solens riktning. Där solen stiger upp, det är även därifrån den kristna guden ska framträda. Och den döde bör begravas så att man har blicken vänd mot öster. För det är därifrån som Kristus ska återkomma på den yttersta dagen. Vill man vara elak mot folk så kunde man begrava dem så att de istället tittade åt väster, åt dödens rike, och därför missa uppståndelsen. Så konkret har man faktiskt ibland tänkt sig. Så vi ser hur de här livgivande funktionerna, de ekologiska dimensionerna, kommer in i teologi och i politik och i föreställningsvärld som vi fortfarande och förmodligen oftast omedvetet ägnar oss åt, även i kyrkor idag. När vi så tittar på Nya testamentet, vi tar ett litet steg framåt. Vi har nu vandrat flera tusen år framåt i tiden egentligen från det fornegyptiska materialet. Så tittar vi på början av evangelierna. Markus, Matteus, Lukas och Johannes, evangelierna i Nya testamentet. I dessa så har vi tidigt i texterna en berättelse om hur Johannes döparen får döper Jesus. Dopet i Jordan. Och när Jesus sen har blivit döpt så stiger han upp och himlen öppnar sig och en röst får uttala precis de ord som vi har lärt känna redan från det fornegyptiska materialet, från de tidiga texterna i den hebreiska bibeln, men nu så dyker de återigen upp. Detta är min son, jag har idag fött dig. Jesus kröns i dessa texter alltså. Och egentligen kan man säga att Jesus adopteras, blir Guds son, går in i ett ämbete. Den här tankegången har under tidig kristen tid utvecklats så att man har sett att Jesus i livet innan dopet, och dopet brukar ju sluta med en smörjelseakt också för den delen, så är Jesus en vanlig människa, men sen går in i messiaskapet genom den här kröningsceremonin som vi egentligen har. Vi ser alltså här att Jesus nu kommer in i egenskapen av att vara Guds son. Sen har den här dimensionen den som kallas för adoptionism. Just för att man ser hur Gud adopterar någon till sin son. Den har genom tiderna varit kritiserad av olika teologiska skäl, men vi ser dem tidigt i traditionerna. Utifrån detta så ska vi börja fundera på andra dimensioner av att vara son. Vi har tittat på det upphöjda, att vara son utifrån det fornegyptiska paradigmet. Men vi ska också titta på hur det är att vara son utifrån familjerelationer i judiska traditioner. Kampen mellan storebror och lillebror är nämligen oerhört stark. Men den tar jag alldeles strax när jag tar det som en andra föreläsning, för nu har jag talat i ungefär 20 minuter.